Ja, jag tänkte vi ska ta med oss liksom in i de här verserna som jag läste innan då, från Lukas, slutet på Lukas kapitel 23 och början på kapitel 24. Alla evangelierna, som är de första fyra böckerna i Nya testamentet, berättar ju om att Jesus uppstod. Men från lite olika håll, och vi kommer inte gå in på det idag, men det finns en viss liksom, liten skillnad kanske i det hela. Men idag så följer vi Lukas. Så vi får liksom ta en liten vandring genom Lukas tillsammans. Och första så börjar det med det här att kvinnorna då, som hade följt med Jesus från Galileen, gick efter och såg hur hans kropp lades i graven. Sen gick de hem och gjorde i ordning välluktande oljor. Men på sabbaten höll de sig stilla i enlighet med budordet. Och mycket tidigt på morgonen efter sabbaten i gryningen gick kvinnorna till graven med oljorna som de hade gjort i ordning. Varför skulle det judiska folket komma ihåg sabbaten? Egentligen så finns det två stora skäl för att man skulle komma ihåg sabbaten. Och det första, det var skapelsen. Att Gud skapade, som man läser om i första Mosebok, Gud skapade och på sjunde dagen, eller sjunde tidsperioden, så vilade Gud. Det känner många av er igen från liksom allra första början på Bibeln. Och i andra Mosebok så står det så här i kapitel 20, vers 8-11, eller ja, framförallt i vers 10. Står det så här: men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Du ska inte utföra något arbete på den dagen. Det var Guds vilodag från skapelsen. Och då skulle människorna vila. Så det var det ena man skulle liksom komma ihåg med sabbat. Det andra som man skulle liksom komma ihåg när man firade sabbat, det var befrielsen. Och då står det i femte Mosebok kapitel 5 så här: kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren förde dig ut därifrån med stor makt och väldiga gärningar. Det är därför Herren din Gud befaller dig att fira sabbatsdagen. Så sabbaten, den skulle man fira för att minnas skapelsen och befrielsen. Gud skapade och att Gud befriade det judiska folket ur det som mer eller mindre hade blivit ett sorts slaveri i Egypten. Som man kan läsa om i andra Mosebok och ända fram till Josua sen. Och det, liksom, det finns med här också nu i Lukas. De kvinnorna, de liksom alla vilade på sabbaten. Och sen i gryningen, som kapitel 24 startar då, liksom morgonen efter sabbaten. Då kommer liksom det här med både skapelsen och befrielsen, det liksom kommer samman i någon sorts kärna, rakt in i den där gryningen, rakt in i den där morgonen. Söndag, den åttonde dagen kan man kalla det. Det är liksom, det är som en, man tar ett steg från den gamla skapelsen in i någonting helt nytt när Jesus uppstår. Och det är därför kristna alla liksom sedan den här första tiden har valt att fira gudstjänst på söndagar. Som jude, kristendomen växte ju fram i en judisk kontext och miljö, och sabbat är ju på lördagar, eller fredag kväll till lördag kväll. Men de kristna, de har alltid valt söndagen. Den första dagen i veckan. Vi tänker ju att det är den sista dagen i veckan. Men liksom den första dagen i veckan. Den har man valt för att lovsjunga, tillbe Gud på tillsammans. För att fira den här liksom den nya skapelsen och befrielsen i Jesus. Som kommer i och med Jesu uppståndelse. Och tidigt på morgonen, det kan man också tänka att det finns en parallell till skapelsen. Ni vet när Gud skapar världen, om man läser precis liksom i början på Bibeln då, så står det så här i första Mosebok kapitel 1 och vers 3. Gud sa, ljus, bli till. Då blev det ljust. Gud såg att ljuset var gott och skilde det från mörkret. Han kallade ljuset dag och mörkret kallade natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Det var den första dagen i skapelsen. Och nu, precis i gryningen innan ljuset, så kommer kvinnorna till graven. Och så får de se att graven är tom. En ny tid. Ljuset, det värmer. Det skiner upp. Det skapar liv. Och det är precis det som liksom sker här i gryningen när ljuset bryter fram. Jag kollade i Jerusalem idag. Nu flyttas ju påsken lite år efter år. Men just idag så gick solen upp 6:30. Så gryningen var väl ungefär klockan. När börjar gryningen? Om solen går upp 6:30, när börjar gryningen då? Vid 6 eller? Lite över 6 kanske. Något sånt. Ja, sen fortsätter det då i vers 2. Där fick de se att stenen var bortrullad från gravöppningen. Och när de gick in i graven kunde de inte hitta Herren Jesus kropp. De visste inte vad de skulle tro. Då stod där plötsligt två män i skinande vita kläder. Kvinnorna blev förskräckta och bugade sig djupt. Men männen frågade dem, varför letar ni efter en levande bland de döda? Skinande vita kläder. Det uttrycket som används för skinande, det har funnits med en gång tidigare i Lukas i kapitel 17 och vers 24. Då står det så här. För liksom blixten flammar till över himlen och lyser upp hela horisonten, så ska människosonen visa sig på sin dag. Men dessförinnan måste han lida svårt och förkastas av detta släkte. Som blixten lyser upp hela horisonten. Det är samma ord liksom som används som de här skinande vita kläderna. Alltså det måste varit en otrolig upplevelse för kvinnorna. Bländande. Det var inte bara två snubbar i vita, liksom lite ljusbärsa kläder som gled in. Utan det var verkligen skinande. Som en blixt. Och de två männen, som ju kanske antagligen var änglar. Men det är lite spännande att används samma ord, de två männen, som används också tidigare i Lukas. Det finns ett ställe tidigare i Lukas i kapitel 9 när Jesus är på förklaringsberget. Han har med sig några av sina närmsta lärjungar och uppåt berg. Och där så träffar han två män. Och det är samma uttryck som används här vid graven. Två män stod och talade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om Jesu uttåg som han skulle fullborda i Jerusalem. Också två män som pratar om hur Jesus skulle liksom, antagligen om Jesu död och uppståndelse och liksom hur allt skulle gå till. Sen kommer då frågan som de här männen ställer till kvinnorna. Varför letar ni efter en levande bland de döda? Och det här, det levande, den levande. I Gamla testamentet så kallas Gud för den levande hela 44 gånger. Gud är den levande guden. Det återkommer på många, många, många tillfällen genom Gamla testamentet. Gud beskrivs som den levande. Jesus är den levande guden. Varför letar ni efter den levande guden bland de döda? Gud är den levande. Jesus är den som ger sitt liv för oss och ger liv till oss. Han är inte här, han har uppstått. Kommer ni inte ihåg vad han sa till er då han fortfarande var i Galileen, att människosonen måste överlämnas till syndiga människor och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Då kom de ihåg att Jesus hade sagt detta. Och när de kom tillbaka från graven berättade de allt detta för de 11 och för alla de andra. Kom ihåg. Meniskomai tror jag det heter på grekiska. Det är också ett ord som finns med i Lukas evangeliet. Det finns med på andra ställen också, men bara i Lukas evangeliet 6 gånger. Och alla gångerna så handlar det om att man ska komma ihåg vad Gud har gjort. Kom ihåg. Gud har gjort det här. Kom ihåg. Det är så liksom männen säger till de här kvinnorna också. Men kom ihåg. Kommer ni inte ihåg vad Gud har sagt? Vad Gud har lovat? Och så står det, ja just det. Då liksom faller poletten ner i skallen på dem och så kommer de ihåg. Att komma ihåg, det är också en av anledningarna till att vi år efter år efter år efter år firar påskdagen. Att faktiskt komma ihåg. Det är som att de här männen i skinande kläder säger till oss också kanske. Ja, men kommer ni inte ihåg varför vi firar påskdagen egentligen? Vad fantastiskt det här är. Det är ju inte bara för att käka ägg och godisägg och hänga upp fjädrar som Marie sa här innan. Utan kommer ni inte ihåg vad Gud har gjort för er? Så år efter år så får vi påminna varandra på påskdagen om vad Gud har gjort. Att Jesus är en levande. Sen kan man då fundera på hur är det med det här med den tredje dagen. Jesus dör ju innan sabbaten infaller vid mörkrets inbrott på fredagskvällen. Jag vet inte exakt när solen går ner kanske, men säg ungefär klockan 6. Då är det 6 timmar kvar till klockan blir midnatt. Sen är det hela lördagen då. Det är 24 timmar, då är vi uppe i 30. Och sen till gryningen på söndag morgonen, kanske ungefär 6 timmar till då. Då är vi uppe i 36 timmar. Men om man tänker på tre dygn, det är ju 72 timmar. Det är bara hälften. Kan de inte räkna i Bibeln? Alla språk har ju så här idiomatiska uttryck, tror jag man säger. Idiomatiska uttryck. På svenska kan man ju säga att jag måste lägga benen på ryggen. Det betyder ju inte att jag som är sjukt stel ska göra liksom någon sorts akrobatisk rörelse som en gummitarsan och få upp benen på ryggen, vilket är helt omöjligt. Utan det innebär ju att jag måste springa iväg. Eller så kan man säga att nu har jag verkligen fått något om bakfoten. Och då är det ju inte att man liksom fastnat med hälen i någonting, som liksom bara något klet som sitter fast i hälen, utan det är ju att det är någonting man inte har fattat helt enkelt. Och så finns det en massa annat sånt ju. Man kan ana ugglor i mossen, få blodad tand och dansa efter någons pipa. Och sådana uttryck finns i hebreiskan också. Det finns ett, när Gud beskrivs som tålmodig, så står det egentligen att Gud har en lång näsa. Det är ett sådant uttryck. Så har man lång näsa, då är man tålmodig i hebreiskan. Och sen finns det lite sådana uttryck också som handlar om tid då. Och då finns det, nu är jag inte så bra på hebreiska så jag kanske uttalar det fel, men tmol shilshom. Ja, antagligen uttalar jag det helt fel. Men i alla fall, det betyder igår 3 dagar. Igår 3 dagar. Men om man säger det så kan man mena, det behöver inte betyda just för 3 dagar sedan, utan det kan betyda igår, det kan betyda i förrgår, det kan betyda för 3 dagar sedan. Det är lite flytande. Igår 3 dagar. Ja, det är liksom, det har hänt. Det var några dagar sedan. Och på samma sätt så kan man tänka framåt, att på tredje dagen behöver inte betyda exakt 72 timmar. Utan det kan betyda, ja, några dagar framåt. Sen så skriver ju Paulus i första Korintherbrevet 15, vers 3-4 så här. Kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från de döda i enlighet med skrifterna. Han dog, begravdes och uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och vad var skrifterna? När de snackar om skrifterna här, så tänker, när vi tänker Guds ord, så tänker vi ju liksom hela Bibeln, gamla och nya testamentet såklart. Här när första Korintherbrevet skrevs, så tänker ju, det är ju fortfarande liksom en judisk kontext, då är det ju gamla testamentet, Tanak, som är skrifterna. Det är det som är liksom i enlighet med skrifterna. Om man då letar i gamla testamentet, så står det egentligen ingenstans att just Messias ska uppstå på den tredje dagen. Så då kan man fundera på vad menar Paulus med det här med, som skriver att, ja, men han ska uppstå, att det stod i skrifterna att han skulle uppstå på den tredje dagen. Men då kan man tänka sig att ofta i gamla testamentet när Gud gör någonting stort, så handlar det just om tre dagar. I skapelsen så är det på den tredje dagen som liv tränger fram med växter och med träd. Liksom det börjar växa. På tredje dagen det liksom kommer liv. Abraham, han får ju liksom det här hemska att han måste offra sin son Isak. Men på tredje dagen så får han klart för sig att han behöver inte offra sin son. I Hebreerbrevet står det att han liksom får sin son tillbaka från de döda, bildligt talat. I andra Mosebok 19 så är det på tredje dagen som Gud uppenbarar sig på berget Sinai. Jona, han är i fiskens mage i 3 dagar och 3 nätter. Hosea säger att Herren ska resa upp sitt folk på tredje dagen. Så man kan säga att tredje dagen är som ett mönster i gamla testamentet. Det finns ett mönster. Det handlar ofta om 3 dagar när Gud gör någonting. Och då är det det som Paulus hänvisar till i första Korintherbrevet 15. Jesus uppstod på tredje dagen i enlighet med mönstret i skrifterna. Och sen vers 10 då. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor, och flera andra som tillsammans berättade detta för apostlarna. Men de tyckte att det lät som tomt prat och trodde inte på det. Men Petrus sprang iväg till graven, och när han böjde sig ner och tittade in såg han linnesvepningen ligga där. Han gick därifrån förundrad över det som hade hänt. Och kvinnorna berättade, och då är det ju grammatiskt inte att de berättar en gång, utan de berättar kontinuerligt. De berättar och berättar och berättar, vilket inte är så konstigt. De är antagligen helt uppfyllda av det här ju. Precis som Britt-Marie var när hon spelade och kom fram här innan. Berättar och berättar och berättar. Och apostlarna då, de här grabbarna, de tyckte att det lät som tomt prat, som totalt nonsens. För bra för att vara sant. Och det är kanske inte så konstigt när den man har liksom gett sitt liv till och fullt i 3 års tid dör på det mest brutala sätt. Och sen kommer någon ett par dagar senare och säger att jo, men graven är tom och han är uppstånden. Och det är kanske inte så konstigt att man tänker att det är tomt prat. Så kan det ju vara om vi också berättar om uppståndelsen 2024. Att vi får den reaktionen. Ja, det är liksom, det är nonsens, tomt prat. Tror du på det, men liksom, tror inte att jag ska gå på det. Men då får vi göra som kvinnorna. Vi får fortsätta berätta. Berätta och berätta och berätta. Och lita på att den helige ande är med och att Gud är med och liksom hjälper till så att människor förstår till slut. Det tog lite tid för lärjungarna, och just i Lukas så är det ju Petrus som springer till graven Och så får han se att han är tom. Han får se linnesvepningen som man hade lindat han döda i en svepning. Just för att i väntan på att man skulle kunna komma dit på morgonen på söndagen. Och smörja med olja och kryddor och så här. Göra ordning kroppen så att säga. Ordentligt inför begravningen. Han får se att graven är tom och den är där. Petrus han ser och han går därifrån förundrad. Just, alltså det var ju precis som att allt hopp var ju ute. Det var ju kört. Det var som ett timglas som all sanden har i stort sett runnit ner. Det kanske är, liksom, det är några sandkorn kvar liksom där uppe. Ni vet ett sånt där timglas som smalnar av på mitten och blir större där nere. Tiden hade liksom runnit ut. Det var typ kört liksom. Och då precis är det som att allt vänds upp och ner. Allting förändras. Livet och hoppet är tillbaka igen. En ny skapelse, en ny upprättelse, en ny lovsång som har klingat bland människor som har liksom fått möta Jesus ända sedan dess. Och varje söndag kan man ju säga är ju en dag för att få säga och sjunga halleluja. Halleluja, det betyder ju prisa Gud. Varje söndag är ju en sån dag. Men om det är någon söndag som är mer en sån dag än någon annan söndag så är det just idag, påskdagen. Söndagen framför alla andra söndagar. Och påskveckan börjar ju precis också som Marie sa här innan vid skattkistan. Börjar ju med palmsöndagen. Jag vet hon tog upp den här lilla kvisten. Folk la palmblad framför Jesus. Och han red in i Jerusalem. Och man ropade Hosianna. Känner ni igen det? Påskveckan börjar med Hosianna som betyder... som en tillbedjans rop, men egentligen betyder det Gud, rädda oss. Gud, var med oss. Gud måste rädda oss. Det är så det börjar påskveckan. Och sen så liksom är det som att allt håller på att bli kört totalt. Tills söndag morgon, strax innan solen går upp. Då vänds allting från Hosianna till halleluja. Den tredje dagen, när allt såg som mest kört ut, så vänder allting. Och det är precis som Paulus skrev i första Korintherbrevet. Det är det här som är kärnan i kristen tro. Det finns jättemycket mycket i kristen tro. Och man kan liksom tro och följa Jesus och man kommer alltid upptäcka mer. Och man blir liksom aldrig fullärd eller på något sätt... Det finns alltid mer att upptäcka. Men det är det här som är kärnan. Tappar man bort att Jesus uppstod så blir tron meningslös kan man säga. Då finns det liksom inget... Då kan man i princip lika gärna gå med i frimärksklubben. Eller schackföreningen. Men om det är sant, om det är på riktigt och vi får leva i det, så är det ju så att då kommer livet aldrig mer bli detsamma igen. Så nu får vi denna påskdag 2024, vi får minnas igen och igen, vi får komma ihåg. Och så får vi precis som kvinnorna vid graven, vi får berätta. Även om folk tycker att det låter som nonsens, tomt prat ibland, så vi fortsätter att berätta att Jesus är uppstånden.